kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska här få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Jag som är producent och tekniker heter Ulf Gustafsson och bibelförklaringarna hålls av Håkan Sundliden och de hålls över Matteus evangelium. De kan du lyssna till i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och så sänds de här i närradion på måndagar klockan 19. Alltså nu då Håkan Sundliden här i Värnamo kyrka.
Välkomna. Ska ut och träffas igen. Börjar se fram emot de här tisdagskvällarna. Riktigt ordentligt. Och förra gången så var vi i Johannes evangeliets tredje kapitel. Men vi hann inte riktigt färdigt. Så jag tänkte vi skulle försöka göra färdigt nu. Det är ju vers 16 och 17 där. När Jesus kommer upp ur vattnet som återstår att kommentera. Försöker nu erinra mig vad vi slutade förra gången. Men visst var det väl så att vi talade om att Jesus hade gått från så att säga den gudomliga sidan. Och så hade han gått över så att säga. Och blivit människa eller uppträder nu på mänskliga villkor. Han säger ju till Johannes döparen, låt oss uppfylla all rättfärdighet. Så från människans sida så skulle man då bli döpt. Och Jesus solidariserar sig med detta. Är en sann människa och blir döpt. Och sen så när han är döpt och kommer upp ur vattnet, då markeras hans gudomliga sida. Och det är det som vi har kvar. Vi kan väl läsa de där verserna på slutet igen. Alltså vers 16 och 17. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Och se, himmelen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Kanske skulle säga det på en gång i anslutning till det som den här rösten som talar. Denne är min son. Den är min älskade son som får min ande. Vi ska inte missförstå det där utan se igenom det. Det är ju naturligtvis så att Jesus var Guds son redan innan dopet. Det kanske är självklart för de flesta av er. Förhoppningsvis alla. Men jag säger det därför att det har funnits riktningar inom kristenheten. Visserligen så har de väl betraktats som sekter och behandlats som sekter så småningom, där man har sagt att det är i samband med dopet som Jesus blir Guds son. Det är i samband med dopet som han får den heliga ande och då kommer anden över honom. Men det är ju inte den ursprungliga kristna tron. Och ni kommer ihåg att när vi gick igenom redan i första kapitlet och första versen där vi talar om Jesu ursprung, så talar vi om hans preexistens, som man säger. Alltså att han fanns till redan innan han föddes. Och att han blev född genom en jungfru Maria. Att han inte är född på vanligt sätt, utan gudomen har helt enkelt tagit gestalt som en människa i jungfrun Marias mage. Och så har han fötts på naturligt sätt. Så att det finns ju där redan från början. Så det vi måste säga när vi kommer till Jesu dop och den här rösten och tilltalet om att han är den älskade sonen, det är väl mera att där synliggörs vem han är. Där blir det ju uppenbart att han är Guds son. Där visar det sig att han har anden. Så tror jag vi ska förstå det. Så dopet blir en manifestation som är utöver det vanliga. För det här hände ju inte med de andra som blev döpta. Utan det här var ju en extraordinär sak som hände just för Jesus. Därför att Gud vill, och Matteus vill ju ha fram det också, att Jesus är Messias. Så det är så vi ska se det. Och den här rösten som hörs, den får man också förstå i sammanhanget. Som vi har sagt tidigare så slutade ju Guds profeter att framträda i och med profeten Malaki 400 år tidigare. Och det var därför som det väckte en sån förundran och en sån nyfikenhet när Johannes döparen plötsligt framstår som profeten. Då bryts ju tystnaden, 400 års tystnad, och så sätts det här igång. Och alla trodde att Johannes döparen kanske är den som vi har väntat på. Men han säger att nej, det är inte jag. Jag är bara rösten av en som talar. Nu var det självklart inte så i den judiska traditionen att Gud inte talade under de här 400 åren. Han talade inte genom sina profeter, men han talade ju och kommunicerade med människor. Och man hade också tillfällen där man kunde tala om Guds röst i termet av bat kol, heter det på hebreiska. Bat kol var nästan som något medialt, alltså att Gud kunde tala. Men det var inte Gud själv, utan det var genom någon annan eller på något sätt. Och jag skulle tro att det är det som Matteus tar fasta på när han talar om rösten från himmelen. Bat kol. Men nu är det ju inte ett medium eller någon medlare, kanske ett bättre ord, som talar, utan här är det ju Gud själv som talar från himlen. Och det är alltså viktigt. Det viktiga är inte rösten. Vi vet ju inte ens om folk i allmänhet som stod där uppfattade rösten. Det står väl inte uttryckligen, men det är alltså Gud själv som säger detta till Jesus och till Johannes döparen och till oss då genom texten. Det här med Guds röst och den här batkoll-tanken, det finns på andra ställen i Bibeln också, i Nya testamentet. Inte på så många ställen, men Johannes evangeliet 12:28. Där var det som om det åskade i luften. Och människor undrade vad det var för någonting. Och då så säger Jesus att det var ett tilltal till honom, att Gud talade till honom. Jag vet inte om ni känner igen den där. Jag märkte att det var lite dåligt på att återge det, men jag ska slå upp det så vi får det lite bättre. Vi hade det nästan som text här om söndagen. Det här med vetekornet som ska falla i jorden och dö. Ska vi se, så har jag 12:28. Ja. Och Jesus talar om att hans själ är djup ångest i 27 versen. Att han kommer att förlora sitt liv. Ska jag då dra mig undan detta? Nej, just därför jag kommer till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn, ropar han ut i himlen. Då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Men Jesus svarade, denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Nu går en dom över världen och så vidare. Så där finns samma tanke, att det är Gud själv som talar från himlen. Men det finns också denna tvetydighet, att vi är lite säkra på hur mycket folk egentligen uppfattade utav det här. Men det har mindre betydelse. Ett annat sånt där exempel, det är Apostlagärningarna 9:4. Det är när Saulus är på väg till Damaskus för att fängsla de kristna. Och det här starka ljuset kommer emot honom så att han faller av hästen. Och då så säger han också rakt ut i luften, vem är du, Herre? Och så kommer det en röst som säger, jag är Jesus, den som du förföljer. Och hur den rösten hördes eller inte hördes, och ifall de som var runt omkring hörde hur det står där nu i Apostlagärningarna 9:4, kommer jag inte ihåg. Men jag slår inte upp det. Det som vi skulle däremot lyfta fram lite extra här nu, det är det att vi har ju tidigare konstaterat att Jesus framställs som Davids son. Och det fanns profetier som talade om att i Davids efterföljd skulle det komma en Davids son som skulle få sitta på tronen. Davids tron, han skulle regera över hela jorden. Så där går ju denna mänskliga Davids sonen går över till en sorts messias förväntan som finns med hela tiden. Men det är ju, och det har vi i släkttavlan också, att Jesus är sammankopplad med David. Att han är en sann människa insatt i ett historiskt sammanhang, denne Jesus. Men sen är det då ett annat uttryck, inte motsatsen jag på att säga till Davids son, det är detta då Guds son. Han är också utav Gud. Och det har vi också talat om ett par gånger, men vi ser det ännu tydligare i den här 17 versen. För rösten från himlen säger, denne är min son, den älskade. Och det är väl det som kommer fram nu i dopscenen, att Jesus är alltså sann människa, blir döpt precis som vi. Och sann Gud, rösten från himlen, vittnar om vem han är. Så den där dogmen, den där läran som vi har inom den kristna kyrkan, att Jesus är sann Gud och sann människa. och som till exempel Jehovas vittnen förnekar, därför de menar att det står inte i Bibeln. Nej, det kanske inte står det uttrycket att han är sann människa och sann Gud, men det ligger i sakens natur. Och den här versen är ett sånt indicium på att Jesus är sann människa och sann Gud. Bakom det här tilltalet från himlen, denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje, så finns två stycken gammaltestamentliga profetier. Och vi ska titta på de två. Och den första, det är ju ifrån Saltaren kapitel 2. Alltså Saltaren 2. Och vi kan slå upp den så ni ser det. Vi har varit inne på den Saltarsalmen tidigare. Det är den första utav ett antal så kallade messianska saltarsalmer. Det finns ju 150 saltarsalmer i saltaren, och jag vill minnas nu att ungefär, kan det vara ungefär 25-tal utav de saltarsalmerna kallas eller räknas som messianska, därför att de syftar direkt på den kommande messias. Och den första utav dem, det är saltaren 2. Och i min bibel så ser jag nu att rubriken är Guds son och hans motståndare. Så där har du temat. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna rådslår mot varandra, eller med varandra, mot Herren och hans smorde. Alltså hans messias, den smorde. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Det är jag i vers 6 som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ser, där har du uttrycket i vers 7. Du är min son. Så när rösten från himlen talar över den nydöpte Jesus, du är min son, så är det hela den här salmen som ligger i de orden. Och det tror jag också att jag har nämnt om förut, att när man bara hör ett citat så associerar juden till hela sammanhanget. Jag nämnde när Jesus hänger på korset och säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Då associerar juden per automatik till hela Saltaren 22. Och när man läser den så ser man att det är också en av de här messianska saltarsalmerna. Så denne är min son. Vi ska titta på det andra stället också, men fördjupa oss lite mera i detta med Guds son. Och då ska vi säga om det här uttrycket Guds son, som vi har stött på tidigare. Och då sa jag ju det, att Guds son kunde ju användas i en ganska allmän mening. Det användes om kungen. Israels kung var Guds son i bildlig mening, för han var Guds representant bland Israels folk. Men vi såg också att det kunde användas om särskilt fromma personer. Och det kunde användas till och med om särskilt fromma personer i allmänhet. Och när vi tar med den tanken in i Nya testamentet, så är ju vi Guds söner och döttrar. Vi är ju Guds barn. Och det var det som K.G. Hammar och en ärkebiskop hade lyft fram. Tyvärr tycker jag på ett så pass diffus sätt så att det blir säkert missförstått, va? Ungefär som att, ja, Jesus, är han Guds son eller inte? Ja, det kan vi inte veta, det beror på vad det menas och så. Men det är ju alldeles tydligt när vi kommer till exempel till Matteus evangeliet och till den kristna tron, att där har uttrycket Guds son renodlats och blivit, kan man säga, en titel på Guds messias. Och det är ju så vi ska förstå det, när Jesus kommer upp som nydöpt och det kommer en röst från himlen som säger: denne är min son. Så är det ju, denne är min son. Det betyder ju inte att det här är ett barn bland alla andra människobarn. Det är inte det som är sagt. Utan att han är Guds egen son är ju så att säga själva poängen. Och det finns ett antal versar till här i Matteus evangeliet som jag ska visa på alldeles strax. Jag ska bara säga det, att det här uttrycket Guds son är väl det som ligger närmast vad man brukar kalla för Jesu självvittnesbörd. Alltså, vad tänkte Jesus om sig själv? Då brukar man använda det ordet. Att Jesus tänkte om sig själv som sonen. Sonen med stort S. Och det finns som sagt var många ställen som handlar om det. Vi kan titta i 4:e kapitlet som vi kommer in i här så småningom. När han frestas, då säger frestaren till honom i vers 3: om du är Guds son. Alltså det som händer där är att djävulen eller frestaren ifrågasätter Jesu självidentitet. Du är Guds son. Men frestelsen är, om du är Guds son, så ska du bevisa det. Där ligger den ömma punkten, så att säga. Och det kommer igen i den andra frestelsen i 6:e versen. Om du är Guds son, så kasta dig ner. Och så vidare. Kapitel 8. Ni ska få, jag tror jag ska gå igenom de här ställen, för att det är ett sånt här nyckelbegrepp. 8:29. Där kommer Jesus över till Gadarenas område på andra sidan sjön, och 2 besatta kommer emot honom. Och de far fram våldsamt och skriker: vad har vi med dig att göra, du Guds son? De bävar när de möter Guds son. Med betoning på Guds son. Det är därför de bävar. Det syftar inte på en människa vilken som helst som kommer gående där. Utan det är reaktionen i mötet med gudomen. Kapitel 11. Där är ju alldeles uppenbart. Det är det här kända stället. Där Jesus säger: kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade. Ni ser att det börjar i, ja, det börjar redan i vers 25. Men för att tjäna lite tid så tar jag från vers 27. Allt har min fader överlämnat åt mig. Och det är Jesus som talar. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Det är ju tydligt att det är andra personen i gudomen. Även om det inte uttrycks så i Matteus evangeliet. Det är ingen som känner fadern utom sonen med stort S. Gudasonen. Och den som sonen vill uppenbara fadern. Om sonen kommer ju till dig. Ordet, han är ordet, kommer till dig. Och så uppenbaras för dig inte bara vem Jesus är, utan vem fadern är. Gud, det blir uppenbart för dig vem Gud är. Du lär känna Gud som fadern, sonen och anden. Kapitel 14. Vers 33. Det är när Jesus har gått på vattnet. Och så slutar berättelsen med: och det som var i båten tillbad honom och sade: du är verkligen Guds son. Kapitel 16. Det är själva kulmen. Här är toppen på Matteus evangeliet. Då när Simon Petrus bekänner på Jesu fråga om vem han är, svarar Simon Petrus i vers 16: du är Messias, den levande Gudens son. Där ser du, där är ju 2 parallella ord, Messias och Guds son. Så det här uttrycket Guds son är ju som sagt var renodlat i Matteus evangeliet. Och det går nog inte att säga att det syftar på vem som helst. 26, kapitel 26. Då är vi framme. Vid förhöret, Jesus är inför stora rådet, vers 63. Då sa överste prästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Och det var ju egentligen det som han formellt sett blev korsfäst för. Att han är Guds son. Alltså andra personen i gudomen. Det var ju där som judarna ansåg att det låg en hädelse. Han gjorde sig själv till Gud. Eller jag skulle inte vilja säga att det var vad som kännetecknade Jesus. Att han gick omkring och gjorde sig själv till Gud. Men det blev uppenbart att han är Gud. Det var ju det som var kraften i det hela. Du har det också i 27 kapitlet. Vers 40. Då har Jesus blivit korsfäst. Och de som står runt omkring, de smädar honom och skakar på huvudet och säger: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son, och stig ner från korset. Där har vi ju, ser vi ju att Jesus blir frestad. Inte bara i frestelseberättelsen i öknen, utan genom hela livet, också i sin dödsstund blev han frestad. Om du är Guds son. Ibland har jag tänkt, det var naturligtvis en omogen tanke, men ibland har jag tänkt, tänk om han hade stigit ner från korset. Nåja, det var inte hans kallelse, utan hans kallelse var att dö på korset. Men man förstår vilken kraft det var i frestelsen, och man förstår hur viktigt det var just detta med att han är Guds son. Vers 43, ja, det är samma tema. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om man har honom kär. Han har ju sagt, jag är Guds son. Då får väl Gud hjälpa honom också. Och vers 54. Det ska man få höra från hedningarna. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa, denne var verkligen Guds son. Låt mig säga så här, efter att ha gått igenom alla de här bibelställena. Det finns ingen människa som är Guds son i samma bemärkelse som Jesus är Guds son. Kalla det gärna för Guds son eller Guds dotter, men förväxla det inte med Jesus Kristus som verkligen är Guds son. Ontologiskt, i sitt väsende, andra personen i gudomen. Alla de här bibelverserna, eller ingen av de här bibelverserna, skulle kunna tillämpas om någon annan människa på samma sätt som de här är tillämpade på Jesus. Jag har gjort 2 stycken anmärkningar här också, mera för mig själv så att säga. Det ena hör lite utanför kanske det vi går igenom, men hör ihop samtidigt, därför att evangelisten Johannes, han talar om det här ännu tydligare. Och här har jag då 10-tal bibelversar från Johannes evangeliet. När ni sen får ut det här skriftligt, då får ni titta på det om ni vill. Men låt mig bara få påminna om det här bibelstället där Jesus säger, jag och fadern är ett. Eller sonen och fadern är ett. Så där är mycket tydligt att just detta med gudasonen Jesus Kristus är viktigt. Och den andra anmärkningen som jag hade i det här, det var det att det är ju utmärkande för hela den apostoliska kristenheten, för hela den första kyrkan, så är det ju utmärkande att man tillber Jesus som Gud. Och vi har det på många andra ställen i Nya Testamentet. Till exempel i Filipperbrevets 2 kapitel, där det står om att han som ödmjukare så blev lydig in till döden på korset. Honom har Gud upphöjt och gett honom det namn som är över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för honom. Namnet över alla namn, det är ju kyrios på grekiska, översätts med Herren, stora bokstäver. Samma namn som gudanamnet själv alltså. Så det här är någonting som är viktigt. Det finns många andra bibelställen där man talar om Jesus som Herren i Nya Testamentet. Och det vet ni. Så, och det är det ljuset som man ska se och förstå detta med att Jesus var preexistent. Alltså att han fanns som andra personen i gudomen redan innan han föddes genom jungfru Maria. Det är också därför det ljuset, rättare sagt, som vi kan förstå att jungfrufödseln inte saknar betydelse. Utan att det är det bär ju upp samma tanke att han är född av en jungfru. För att inte säga, det är nästa steg, detta att Jesus är syndfri. Jesus är alltså inte en han är en sann människa. Men han är en sann människa i den meningen också att han är en syndfri människa. Han är en fullkomlig människa. Och det här med hans syndfrihet är ju också någonting som lyfts fram både i Bibeln, som vi ska se alldeles strax något mer om vi nu kommer så långt. Och sen som finns i den kristna trosläran att han är syndfri. Därför att han kan inte sona synden på korset om han själv är besmittad med synd. Utan hela försoningstanken ligger ju i att han är det oskyldiga, fullkomliga offret. Som inte bär fram tjurar och bockar, utan som bär fram sig själv och sin egen gudomlighet till att offras. Det är ju det som är det stora. Konfirmanderna, de kanske kan ställa frågan om att kanske tänka som så att ja, Jesus dog på korset, men vad betyder det för oss? Om du skulle dö på korset, vad betyder det för oss? Om han skulle dö på korset, vad betyder det för oss? Om Jesus dör på korset, vad betyder det för oss? Alltså det är inte vem som helst som hänger på korset. Det är den syndfrie gudapersonen som hänger på korset. Det är skillnaden. Och det är därför det har en sån kraft i andevärlden. Inte bara genom alla tider utan också i evigheten. Kraften ligger ju i att Jesus är Guds son. Så börjar man fingra på det, vet ni, då kan det ta vägen vart som helst sen, har jag känslat av. Låt mig få citera Martin Luther. Det här är hämtat ifrån Martin Luthers kommentar till Galaterbrevet, stora Galaterbrevskommentaren. Där i kapitel 3, vers 13, där det står att Paulus skriver att Jesus blev gjord till en förbannad för vår skull. Då skriver Luther så här: att besegra världens synd, att besegra döden, förbannelsen och Guds vrede i sig själv, det tillkommer ingen skapad varelse, utan det är den gudomliga maktens verk. Alltså är det nödvändigt att han som i sig själv besegrat dessa makter verkligen till sitt väsen är Gud. Och så lägger han till: det som förnekar Kristi gudom förlorar alltså hela kristendomen och blir alldeles så som hedningar och turkar. Det sista kanske vi får sätta in i den tidens terminologi. Men vad han menar är ju alldeles uppenbart. Det här är viktigt. Och det som händer nu när Jesus stiger upp som nydöpt, det är att himlen öppnar sig. Och det hörs en röst som säger: denne är min son. Denne är Messias. Och anden kommer över honom. Och det med att anden kommer över honom, det kan vi då associera till vad som hände när Gud en gång i begynnelsen skapade allting. Då var det kaos i universum. Och så kom Guds ande och vilade över vattnet. In i kaoset och vilade över vattnet. Och genom ande och vatten så tas skapelsen fram. Steg för steg, vi kan läsa om det i skapelseberättelserna. På samma sätt så har ju Jesus, eller har ju Gud sagt, att vid ändens tid så ska allting försonas. Och skapelsen ska fullkomnas. Och det ska bli en ny skapelse. Det är vad som börjar hända nu när Jesus kommer upp ur dopet. Då kommer Guds ande över honom och över vattnet. Precis på samma sätt som när skapelsen en gång tas fram, så går det till på samma sätt när den nya skapelsen tas fram. Och den nya skapelsen börjar tas fram genom Jesus Kristus. Han börjar det här verket. Och det är så som den nya skapelsen personifierad, och som den som sätter igång att sprida den nya skapelsen, det är som sådan som han dör på Golgata kors och försonar allting och uppstår till nytt liv. Det finns en annan berättelse om duva och vatten. Jag vet inte om du associerar till den, men det är ju när syndafloden går över jorden. Och Gud vill utplåna allting. Och så räddar han undan en liten skara människor. Det var 21 stycken eller någonting sånt. Alltså Noa och hans familj. Och när Noa befinner sig på arken och de guppar omkring där på vattnet och det har slutat regna så småningom, så sänder han ut en duva. Och så efter ett tag så kommer den tillbaka. Och då har ingenting hänt, och då förstår han också att han hade inte, den här duvan hittade ingen plats där han kunde landa, där han kunde slå sig ner. Men så kommer den dagen när duvan har en olivkvist. Det brukar avbildas med vita duva med en olivkvist i, och som ett vittnesbörd om nu har det blivit nytt liv på jorden. Och sen kom ju inte, sen intog liksom den nya duvan, kom ju inte tillbaka till arken sedan. Men på samma sätt kan man tänka sig att den här duvan som kommer över Jesus Kristus vid dopet, det är också ett tecken på hur den nya skapelsen börjar växa fram. Nå, det där var det ena uttrycket, denne är min älskade son. Men sen så finns det också ett annat uttryck, i honom har jag min glädje. Och då är det så att jag har tittat i olika översättningar och ser då att i folkbibeln som jag har idag så står det, i honom har jag min glädje. I Hjärts översättning som jag har ibland så står det, på honom vilar mitt välbehag. Så där är glädje utbytt mot välbehag. Och i Bibel 2000 så står det, han är min utvalde. Så det finns alltså tre olika översättningar som på samma ord, för det är evdokia på grekiska. Det är översatt med glädje, välbehag och utvald. Och alla översättningarna är riktiga. Jag ska komma tillbaka till det innan jag lämnar den här versen. Men det jag skulle vilja lyfta fram eller säga, det är att det där bibelstället, i honom har jag min glädje, det är hämtat ifrån Jesaja 42. Och vi slår upp det. Jesaja kapitel 42. Då är det som så att hos profeten Jesaja, ni kommer väl ihåg det att vi berättade om att i kapitel 40 och så Jesaja ut, så de där kapitlen 40 till och med 66 är det väl, kallas för trösteboken. I den här trösteboken, i det här avsnittet kapitel 40 till och med 66, så finns det fyra stycken så kallade tjänarsånger. Och det första av de här fyra tjänarsångerna, det är Jesaja 42, verserna 1 till och med 4. Och där står det att i vers 1, se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas förrän han har grundat rätten på jorden, och så vidare. Här framställs Jesus inte som Herren eller som Gudasonen som har all makt, som när han går på vattnet till exempel. Utan här framställs han som tjänaren. Den som inte skriar, den som inte ropar, den som i trofasthet utbreder rätten utan att förtröttas. Tjänarnas tjänare. Och det betyder att i det här citatet, alltså rösten från himlen i Matteus 3:17, så har Matteus valt att sätta samman två olika bibelversar, en om Gudasonen och en om tjänarnas tjänare. Så han satt ihop det och låter oss förstå sann Gud och sann människa är samma person. Vi får se alltså två sidor, om jag säger så, utav Jesu person, utav Messias. Den gudomliga och den mänskliga sidan. Han är alltså inte som en vanlig kung. Han är förvisso en kung, men han är en kung som använder sin makt till att ge bort den. Alltså inte att jämföra med en normalt funtad jordisk kung. I det 49 kapitlet, verserna 1-6, återfinns den andra tjänarsången. Det här är sådana här centrala profetiska ord i Gamla testamentet, så det kan finnas anledning att återvända till dem till vid andra tillfällen, men jag vill bara visa på dem. Där ska vi se här nu. I min bibel har vi överskriften Messias, Herrens tjänare. Vers 49, 1-6. Jag tror vi inte läser det. Vi bläddrar vidare till kapitel 50, vers 4-9. Jag bara ögnar igenom för att se om jag hittar profetiska stråk i de här tjänarsångerna som ni känner igen. Om ni tittar i kapitel 50, vers 5 och 6, så känner du igen det messianska draget. Herren, Herren har öppnat mitt öra och jag har inte varit upprorisk. Han var lydig in till döden. Jag har inte vikit tillbaka, jag har gått igenom döden. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig. Det är när han misshandlas. Åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Herren, Herren ska hjälpa mig, och så vidare. Det är inte gudason, utan det är den andra sidan. Det är den förödmjukade människan som beskrivs här. Och den sista av de här fyra tjänarsångerna finns i kapitel 52. Börjar vers 13. Se, min tjänare ska handla vist, och så vidare. Och här ser du det ännu tydligare. Det fortsätter genom kapitel 52 in i kapitel 53. Och faktiskt kapitel 53 ut. Där står till exempel, han var föraktad i vers 3. Och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidanden. Lik en man som man skyller sitt ansikte för. Så föraktad att vi räknar honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt av Gud. Han var genomborrad, alltså korsfäst med spik, för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Alltså om man läser hela det här kapitlet, så ser man att det är en beskrivning utav Messias som den lidande tjänaren. Så där ser ni hur Matteus har satt ihop två stycken olika texter som belyser två olika sidor och visar att Jesus är unik. Det finns också andra tankar som man kan få när man hör rösten från himlen. Denne är min son, den älskade, honom är min behag. Eller när man tänker på anden som sänker sig ner över honom. Därför att vi har ju i Gamla testamentet ett antal berättelser om hur Guds ande kommer över människor som utrustas för att utföra gudomliga uppdrag. Och då är det oftast vanliga människor. Och det är ju så vi själva undervisar om den helige ande. Att bli fylld med den helige ande, att bli utrustad av den helige ande. Det blir vi ju inte därför att det är så känslomässigt skönt. Eller det är så kul, eller vad hur vi nu lägger för aspekter. Utan det hänger ju ihop med det uppdrag som Gud har gett dig som människa. Om Gud har kallat dig att vara bibellärare, då måste han också smörja dig som bibellärare. Om Gud har kallat någon till att vara evangelist, då måste Guds ande skickliggöra denne någon så att han verkligen kan vara evangelist. Och så vidare och så vidare. Om någon har gett en människa konstnärliga anlag som ska kunna brukas till Guds ära, då kommer Guds ande att ge den skickligheten. Det finns ett antal sådana berättelser. Jag har skrivit upp Andra Mosebok 31. Där står det nämligen om konsthantverkare. Om man läser från vers 3. Det är när Herren talar till Moses om Bezalel, som var son till Uri. Så säger Herren till honom om denne: jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten. Så det här är ju en tanke som vi tillämpar på varje människa. Därför säger det så erbarmligt att höra när en kristen människa kommer och säger att jag har ingen uppgift i Guds rike, eller Guds ande utrustar inte mig. Trams, otro, rakt igenom. För varje människa som har tagit emot dopet, som har tagit emot den nya tron, har ju i det paketet, så att säga, en mening med sitt liv och ett kallelse att förverkliga sitt liv. Kan vara, det kan jag väl bjuda på, så att man är omedveten om det. Men de allra flesta borde ju kunna vara väl medvetna om det, så att man kan samarbeta med Guds ande och ägna sig åt det man ska ägna sig åt. Ta till exempel Domarboken. Domarboken kapitel 6. Det är ett annat sammanhang. Där handlar om en som heter Gideon, som skulle bli en domare i Israel. Det är bara det att av vers 15, Domarboken 6:15, så protesterar denne Gideon. Det är här alltså innan han har kommit tjänst, innan han har bejakat sin kallelse. Och så säger han bland annat: ja, men min ett är ju den oansenligaste i Manasse, och jag själv den ringaste i min fars hus. Hur skulle du kunna använda mig? Nu ska vi inte fördjupa oss i det här. Det kanske finns anledning att komma tillbaka till de här bitarna längre in i evangeliet. Men när Moses blev kallad till att föra folket ut ur Israel, så kan man läsa det, om man läser noga, så kan man se hur Moses bokstavligt, nästan fysiskt, värjer sig mot kallelsen. 5, 4, 5, 6 gånger. Innan Gud får honom åtminstone kompromissa. Moses säger: nej, men jag kan inte stå upp och prata med någon. Nej, då får vi väl använda Aaron istället då. Så att detta med att man är ringa har inte, det är inte så att säga skäl till att gå emot Gud. Din ringhet väger ju inte tyngre än Guds utkårelse. Men det som behövs däremot, om du tittar i samma kapitel, vers 34. Och det som hände med Gideon, det är det som står där: men Herrens ande kom över Gideon, så han stötte i hornet, och abisriterna samlades och följde honom. Han blev alltså utrustad utav Gud. Det finns många andra sådana bibelställen. Vi kan ta Jesaja också. Vi tror vi tar Jesaja 11. Det finns många sådana här bibelställen som handlar om hur en helig ande utväljer och utrustar människor. Och just i Jesaja 11, som är ett profetiskt ord om den kommande telningen, netzer, som vi pratade om tidigare, står ifrån vers 1: ett skott, en netzer, en nazaré, ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning, ja, där kommer det, telning, netzer, från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Och här talas det om andens 7 frukter. Anden med vishet, förstånd, råd, styrka, kunskap, fruktan och glädje. I romersk-katolska kyrkan så brukar man tala om andens 7 gåvor. Och då är det de här 7 som finns här. Det är olika sidor, så att säga, utav samma heliga ande. Om du tänker som en diamant som har många sidor, som reflekterar många olika sidor. Samma tanke finns när vi talar om andens frukt i Galaterbrevet. Dit ska vi inte heller gå, med kärlek, frid, glädje och så vidare. Det är inte så som en del kristna tänker sig, att jag har så lite frid så nu ber jag om den. Eller jag skulle behöva ha lite mer kärlek och så ber jag om den. Så är det inte. Utan i den helige ande så finns allt detta. Allt finns i anden. Så att det är bara olika nyanser, olika sidor utav samma helige ande. Det vi behöver vara med om, det är inte att tänka på Gud som en sorts detaljhandlare där vi kan beställa lite grann vad vi tycker att vi behöver. Utan det vi behöver, det är att bli fyllda med Jesus Kristus och hans ande. Allt efter den nåd som Herren ger oss. Allt eftersom den kallelse, allt eftersom den kraft som vi behöver. Så kommer Gud att ge oss det vi behöver. Och då ska vi räkna med att han ger oss alla sidor av det vi behöver. Jesaja 61. Från vers 1. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Och så vidare. Alla de här texterna gäller på ett särskilt sätt Jesus Kristus. Alla de här texterna kommer vi få se och gå i fullbordan i Jesu liv. På olika sätt. I olika berättelser. Låt mig få avsluta med två saker. Det ena är det här ordet evdokia. Som alltså översattes med glädje och välbehag och utvald. Och jag sa att alla de där översättningarna är riktiga. Alltså man kan tänka sig, och så står det kommenterat i Bibel 2000, att Gud älskar ju alla lika mycket naturligtvis, men han älskar sin son på ett sånt personligt sätt så att sonen känner sig utvald. Förstår ni tanken? Gud har sin glädje i sonen, sitt behag i sonen så mycket så att sonen känner sig utvald. Och de här uttrycken, älskade son, som jag har mitt behag i, som är min utvalde. Det är alltså begrepp som flyter samman i det här enda ordet evdokia. Så alla översättningarna är riktiga. Det viktiga är att ni förstår, precis som jag försökte uttrycka det, tanken. Att det är en sån speciell, det är en sån personlig kärlek. Men det här skulle ju kunna sägas som var en utav oss också. På ett allmänt sätt. Vi är ju också döpta. Guds ande kommer också till oss. Det är ju det här som är det fantastiska med det nya förbundet. Att här är inte någon åtskillnad på person. Utan alla får del utav och kan dricka utav Guds ande. Alla kan känna sig privilegierade, älskade och uppfyllda av Guds ande. Och så förverkligas det hos oss på olika sätt. Det finns en association till som jag gärna vill ha med. Denne är min son. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Jag skulle tro att ni inte har tänkt på det. Kan verka lite långsökt. Men jag hoppas ni förstår associationen. Denne är min älskade son. Det är vad Abraham skulle kunna ha sagt om Isak. När Gud kommer till Abraham, då säger Gud så här till Abraham. Abraham, det står så här i texten. Gud satte Abraham på prov. Abraham, tag din enda son den älskade. Och gå till Moria berg. Och offra honom där. Den associationen får vi också när vi hör rösten. Denne är min son. Tag honom och gå med honom till Golgata berg och offra honom där. Det är den här berättelsen som finns i första Mosebok kapitel 22. Om hur Abraham prövar Isak. Den brukar läggas ut som så att den handlar om Abraham. Och att Abraham, som vi kallar till och med för trons fader. Han hade en så stor tro som kunde lyda Gud i det här läget. Och han blir framstår då som ett föredöme för oss. Och så läser vi berättelsen så att säga med de glasögonen, att den handlar om Abraham och hans stora tro som stod ut i prövningen och som kunde till och med gå så långt i sin lydnad att han var beredd att offra Isak. Men det finns ett annat sätt att läsa texten också. Och det är det att texten handlar om Isak. Att Isak, som är sonen, skulle innerst inne ha vetat vad som var på gång. Och det stora med den berättelsen då, det blir att han själv bar veden, precis som Jesus bar korset. Och han gick och han klev upp på altaret och han la sig där. Han är huvudpersonen i berättelsen. Han är förebilden på Guds Messias som av fri vilja går upp på altaret och beredd att offra sitt eget liv. Så kunde man också lägga ut berättelsen. Vilket visar också hur man kan se en bibeltext ur olika aspekter eller förstå den på olika nivåer. Jag ska inte säga att den ena är rätt och den andra är fel. De är rätt båda två. Guds ord är rikt. Det är så rikt så att det kan rymma många olika sådana tolkningar. Dock får det aldrig innehålla tolkningar så att man upphäver texten, det har vi talat om tidigare. Nå, varför tog jag upp det här då med Isak? Jo, därför att det som händer nu i övergången till fjärde kapitlet, det är att Jesus förs ut i öknen för att prövas. Precis som Abraham fick höra, eller precis som det heter om Abraham, att Gud satte Abraham på prov. Gud satte Isak på prov. Gå och offra på Moria berg. På samma sätt händer nu här i övergången från dopet, slutet på kapitel 3, och när vi går in i fjärde kapitlet. Du ser, fjärde kapitlet börjar med orden: sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att prövas eller frestas av djävulen. Så det har vi sagt tidigare, att Matteus, han skriver ju särskilt till judarna, och han associerar på många ställen i sitt evangelium till gammaltestamentliga, inte bara bibelcitat från skriften, utan hela berättelser, hela associationsbanor som går i uppfyllelse i Matteus evangeliet. Jag tror att vi hinner börja lite grann på den här tanken. Jag ser att det har bara gått 53 minuter på min klocka. Så att egentligen skulle man kanske avsluta det här med tredje kapitlet. Men vi ska inte slarva bort 5 minuter bara för att vi gjorde det förra tisdagen. Utan den här gången ska vi ta vara på det. Fjärde kapitlet inleds med en finalkonstruktion. Ni som är språkbegåvade, ni vet vad det betyder. För att den anger ett syfte, ett finalt syfte. Det står: sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att prövas eller frestas. Det fanns alltså en tanke med att han nu skulle tas ut i öknen. Skälet, syftet är att han ska prövas, att han ska frestas. Det prövas eller frestas, det står olika, det är samma ord alltså på grekiska. Översätts olika på olika ställen. Jag tror jag nöjer mig med att säga det tills vidare. Men då kanske man kan tycka som en vanlig människa att det var väl inte bra att han skulle behöva prövas eller att han skulle behöva frestas. Tänk hur det hade gått om han hade fallit för frestelsen och så vidare. Och så sätter vi igång då utifrån vår egen förståelse eller våra egna begränsade associationer och synvinklar. Vänner, Jesus är Guds son. Och när nu anden för honom ut i öknen för att tampas med djävulen, så är det ånyo så att han ska ta den här kampen med djävulen för att det på så sätt ska bli tydligt att han är Guds son. Det står så här i Apostlagärningarna 10:37. Där Petrus talar. När Petrus kommer till hedningarna i Cornelius hus. Apostlagärningarna 10 är det starka kapitlet i Apostlagärningarna. Inte pingstdagen i kapitel 2 då när de blev uppfyllda med anden. För det var ju bara vad Gud hade lovat. Men i kapitel 10, där går evangeliet ut med full kraft till hedningarna. Där sker genombrottet till hedningarna, vilket inte var tydligt, särskilt tydligt innan. Det var det Jesus blev anklagad för att han åt med syndare och publikaner och så vidare. Han umgicks med syndare. För man kunde inte begripa att han skulle ge sig ut så att säga bland hedningarna. Men det var tanken. Och nu har Petrus blivit kallad ut till hedningarna. Och så börjar han tala i vers 34. Och så kommer det till vers 36. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Där vill jag sluta. Jesus är döpt, utrustad med den helige ande för att ge sig i kast med djävulen och rycka människor ur djävulens våld. Därför när vi läser frestelseberättelsen i Matteus 4 så ska vi inte förskräckas över att Jesus nu tas ut i öknen och prövas. Utan vi ska se det som början på hans kamp med djävulen och början på hans sätt att vinna seger. För det är ju så vi kan läsa frestelseberättelsen. Jesus vinner 3 segrar i rad. En på varje frestelse. Det här är inte enda gången som Jesus frestas. Utan han frestas ju också vi läste väl ett av stället 26:36. Om du är Guds son så kliv ner från korset. Eller 16:23. Där när Simon Petrus har bekänt: du är Messias, den levande Gudens son. Och så avslutas den där berättelsen. Och så börjar Jesus tala om att Då vänder ju Matteus evangeliet så att det har varit på toppen där Jesus är Messias, den levande Gudens son. Sen börjar Jesus, från den tiden börjar Jesus tala om att han ska gå till Jerusalem och lida och dö. Då kliver ju Simon Petrus fram och säger: nej, inte ska du dö. Det är ju nu vi ska vinna seger. Inte ska du ge ditt liv. Det är också ett sådant exempel på en prövning för Jesus. Han prövas i den situationen. Kanske jag ska sluta med att säga att i Johannes uppenbarelseboken kapitel 2 och 7, så finns det 2 och 3, förlåt, kapitel 2 och 3, så finns det 7 stycken sändebrev. Det är en uppstående Jesus som talar till ledarna i 7 olika församlingar. Och han går till rätta med dem och han uppmuntrar dem. Och ni kan själva läsa det. Men ni ska lägga märke till att alla de 7 breven slutar på samma sätt. Alla 7 breven slutar med de här orden: den som vinner seger ska få livets krona, eller vad det nu är för någonting. Den som vinner seger. Det här är vad som är din och min kallelse också. Och då kan nästan se hur vi krymper ihop. Och jag kan känna så själv också. Ja, men hur ska jag kunna vara en som vinner seger? Vänner, det finns bara en som har vunnit seger. Men han har verkligen vunnit seger. Och det är vad Jesu liv och leverne handlar om. Han vinner seger när han ger sitt liv. Det kanske inte ser så ut, men han gör det. Den seger som han har vunnit i sin uppståndelse, den förtjänst, den vinning som han har gjort, det är den som han ger, delar ut till var och en av oss. Och så blir vi delaktiga av hans seger. Och därför så kan det heta också om oss: den som vinner seger. Vi har vunnit seger i kraft av lammets blod och i kraft av vårt vittnesbördsord. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Matteus evangelium är det som bibelförklaringen är över. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings när radioprogrammet sändes. Härefter så kommer nu sändning med Radio MF och deras söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.